Temat idag är bön och lovprisning, eller betoning på lovprisning skulle man kunna säga. De sista söndagarna, nästan alla predikningar jag haft hittills, har handlat om bön. Det var några predikningar utifrån vår fader, Herrens bön, och sen jag talade lite om landade lite andra tankar om bön också utifrån Guds ord från bibelordet. Men idag tänkte jag fokusera just på lovprisningen. Och det finns ju det här med lovsången med, och det finns, ja, det är ett ganska stort område egentligen. Men jag ska ta med er till några bibelställen och lite funderingar runt detta. Men först ett citat. Det är från en bok som heter 19 livsviktiga saker kristna gör när de möts. 19 livsviktiga saker. Och en livsviktig sak är lovprisningen i den här boken. Författaren är Emanuel Bäckryd från, tror han tillhör Ryttargårdskyrkan i Linköping, som har skrivit den här boken. Men han skriver så här, och det är lite tänkvärt just när det gäller lovprisningen. Om man vill misstänkliggöra en kristen rörelse eller församling, finns det ingen mer effektiv metod än att filma hängiven tillbedjan. Till exempel stående, blundande och med lyfta händer. Och sen visa det i tv. När producenten presenterar kristna på det sättet har hon eller han redan tagit ställning. Sen fortsätter han så här. Budskapet är: vem kan ta sådana fanatiker på allvar? Att hängivet tillbe Gud är ju intellektuellt, känslomässigt och socialt suspekt i vår tid. Intellektuellt eftersom man förutsätter att ingen tänkande människa kan bete sig på det sättet. Känslomässigt eftersom man tror att endast lättpåverkade svaga människor kan dras med intensiva andliga yttringar. Socialt suspekt eftersom man anser att endast konstiga sekter sysslar med sådan fanatism. Den sammantagna bilden blir att hängivenhet är farligt. Idealet är att vara kyligt distanserad och nyanserad. Det är liksom resultatet. Sen skriver han så här till sist där i det här stycket. Präglade som vi är av dessa vinklade tv-snuttar drar vi oss för hängiven bön och tillbedjan. Och ändå är detta en omistlig del av vårt liv tillsammans med Gud. Herre, välsigna den här predikan, Herre, och hjälp mig att framföra den på ett sätt så att mina syskon här kan förstå, Herre. Jag ber dem dig, Jesus. Tack för ditt ord som är levande, och tack att du vill välsigna det när vi läser det tillsammans. I Jesu namn, amen. Jag vill läsa från Markus evangeliet 12. Och då läser vi från 29:e versen till 31:a versen. Där står så här. Det är Jesus som får frågan om vilket är det viktigaste budet av alla. Och Jesus svarar: viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Ja, det handlar om att vara helhjärtad, att hela min personlighet, hela min varelse ska vara överlåten i kärleken, i hängivenheten till Gud. Att älska Gud av hela mitt hjärta, det har med min vilja att göra. Själen, det har med min känslomässiga människa att göra. Jesus vill att vi ska ge oss hän känslomässigt. Även med mitt förstånd, mitt intellekt, att älska Gud med det. Och även min kraft. Att uttrycka det med alla de resurser jag har som människa. Min kärlek och min lovprisning till Gud. Det är det Jesus talar om här. Det handlar om en helhet. Jag vill också läsa från Bibelns sista bok, som det står en hel del om lovprisning. Och det är I himlen en dag, och det är Uppenbarelseboken 5 kapitlet 11-14. Så står det följande. Det kommer rakt in i ett sammanhang här, och det handlar om lovprisning också. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelsen och det äldste. Deras antal var myriades myriader, tusen åter tusen, och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapade himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen, och det äldste föll ner och tillbad. Det är lammet som är värdig lovsången, alltså Jesus Kristus. Han är värdig att lovprisa. Man brukar säga så här att lovsång, det har tre ingredienser, vårt liv i lovsång. Ett är tacksägelse, det är där det kanske börjar. Man tackar Gud för saker som Gud ger, alltså välsignelser. Gud välsignar mig med något. En gåva, jag får bönesvar. Det är någonting som är viktigt. Och det är ofta därför vi söker Gud och ber till Gud. För vi vill få någonting. Vi vill uppleva kanske helande i vår kropp. Vi är sjuka, vi kanske behöver bättre ekonomi. Vi kanske behöver ett arbete. Vi kan behöva andra saker i vårt liv. Och det är ju helt naturligt, för Bibeln talar ju om det. Att det är så vi ska be. Men det är liksom första steget. Det andra steget, det är, om tacksägelse är första, så är lovprisningen, det är att komma lite djupare. Och då ärar man Gud och lovar Gud för den han är. Inte i första hand för vad han ger, utan för vem han är. Att han är nåderik, han är kärleksfull, han är helig. Det är han som är värd att lovprisas. För Gud är den han är. Och sen finns det tredje steget, en djupare dimension, så kanske inte många har erfarit. Jag tror att det krävs en att man prioriterar mycket tid tillsammans med Gud i det. Och det är tillbedjan. Det är att man liksom glömmer bort sig själv och bara är inför Gud. Och det är en djupare dimension av lovsången, kan man säga. Att man bara är inför Gud. Att bara vara inför Gud. Man glömmer liksom tid och rum. Vi ska titta på varför vi ska lovprisa Gud. Och jag har några punkter här. Vi ska titta på dem lite kortfattat. Och sen ska jag avsluta med bara några uttryck när det gäller lovprisningen. Varför ska jag lovprisa Gud egentligen? Och Gud, han är vår skapare för det första. Gud är i centrum. Det är viktigt att komma ihåg. Jesus är Herre. Det är svårt att lovprisa Gud på grund av att det är så mycket som skymmer sikten av Gud för oss människor. Vi ser ju inte Gud med våra fysiska ögon. Vi ser hans skapelse och vi ser hans gärningar, vad han gör. Och ibland känns Gud väldigt nära och ibland känns Gud otroligt långt borta. Därför uppmanar oss Bibeln att alltid lovprisa Gud. Det har inte med våra känslor att göra, utan det är mer en sak jag bestämmer mig för, en viljehandling att alltid lova Gud. Bibeln talar om att vi ska tacka Gud i alla livets förhållanden, och det finns mycket sån här exempel ifrån Bibeln som talar om det. Men det är viktigt att vi lovprisar Gud för att komma ihåg att människan är inte i centrum, utan det är Gud som är i centrum. Det är han som har skapat allt, och vi mår väldigt bra av det. Vill man må bra, då ska man lovprisa Gud och ge honom äran och tacka Gud i alla livets situationer. Vi samtalade om det med någon bön här en förmiddag. Vi sa just det, att det står inte att vi ska tacka Gud för allt. Men i alla situationer, leva i tacksägelse. Ibland går vi igenom svåra saker och då är det väldigt svårt att tacka Gud, i alla fall känslomässigt, det är omöjligt. Men man kan ändå bestämma sig för att lova Gud och ge honom äran och påminna sig om att det är Gud som är på tronen, han har allt i sin hand. Det är Jesus som är Herre. Så vi uttrycker och säger det oavsett våra känslor, de får komma efterhand. Och när man bestämmer sig för en sak så kommer oftast känslorna så småningom. Det är ju så i en kärleksrelation också mellan människor. Att bestämmer jag mig för att göra gott mot min till exempel hustru eller min make. Och man känner att känslorna det är liksom ganska torrt i vår relation. Men jag bestämmer mig för att göra gott och göra bra. Att uppmuntra och kanske köpa någon present och säga att jag älskar det eller vad vacker det är. Då kommer känslorna också efterhand. Så är det. Man måste bestämma sig. Kärlek handlar väldigt mycket om en vilja. Det andra, det är den känslomässiga beröringen. Det är en annan sida på lovprisningen. För Gud är intresserad av våra känslor. Det fanns en kyrkofader som hette Augustinus. Han levde på 300- och 400-talet. Och han sa så här att den som älskar sjunger. Den som älskar sjunger. Mikael Jonsson har kanske en del lyssnat på, sjunger en del sånger och har skrivit en del också, författat en del sånger. Och han skriver i en bok som heter Söndagsgudstjänst i en ny tid. Och han citerar lite grann, han använder det citatet av kyrkofader Augustinus. Och han säger så här: Augustinus menar att trons centrum och innersta är en kärleksrelation. Och därför är sången och kärleken så tätt sammanflätade. Sångaren är själv den lovsång han sjunger. Våra känslor ska vara involverade. Det är ju Jesus sa, vi ska älska Gud av hela våran själ. Det är mitt känslomässiga liv det handlar om. Och man kan säga att det är den subjektiva sidan. Det är nödvändigt för vår relation att det är känslor. Och så är det också våra relationer människor emellan. I äktenskapet och, men också vänskapliga relationer och så vidare, så är det viktigt att det finns känslor också. Annars är det ju väldigt, väldigt stelt och torrt. Det blir något fel på något sätt om det bara är vilja. Utan det är både och det handlar om. Och Bibeln för övrigt talar väldigt mycket om känslor. Saltaren i Gamla testamentet har både klagande och lovprisning i samma salmer. Det är intressant. Ibland när man läser Saltaren så tycker man att nästan det är lite svårt. För man tycker att den som skriver eller salmisten skriver så mycket negativt. Men Bibeln är inte rädd för att lyfta fram det. Även klagovisorna. Och det finns en bok som heter Klagovisorna i Bibeln. Och det är ganska intressant att läsa den. För den slutar faktiskt ganska negativt. Mänskligt sett. Inte i Guds ögon. Men lyssna på det här. Klagovisorna har 5 kapitel. Jag ska bara citera sista två verserna där. Så står det så här. Och då, sen är boken slut. För oss åter till dig så vänder vi åter, Herre. Låt allt bli nytt, bli som förr. Så tycker man att det skulle han ju sätta punkt. Amen. Sen kommer en vers till. Men du har förkastat oss och rasar mot oss i vrede. Där slutar boken. Ganska intressant. Tänk om vi slutar mötena så. Vi vill ju gärna sluta. Det ska ju vara en god känsla det sista. Men Bibeln, författare verkar inte tänka så, utan det är väldigt drastiskt. Och det är ju någon psalm, David, jag bara är väldigt spontant nu, jag kommer inte ihåg vilken psalm det är, men det är en psalm vi ofta citerar, vet jag, som David skriver väldigt fantastiskt, lovprisning, och vi läser den gärna, men psalmen slutar inte med lovprisningen, utan det är några versar till, och då handlar det om att David ber att Gud förgör de ogudaktiga och så vidare. En väldigt hämndlysten avslutning på den psalmen. Den har jag aldrig hört någon gång i någon kyrka eller gudstjänst läsas så. Men det är väldigt naket i Bibeln och ärligt och öppet, så Gud är inte rädd för våra känslor. Så Gud vill se en känslomässig hängivenhet hos dig och mig. Och när vi talar om lovprisningar är det naturligtvis de positiva känslorna, men även de negativa känslorna får komma fram. Och det mår vi väldigt bra av, vi som människor, att uttrycka känslor. För det tredje, att fokusera på Gud har ett egenvärde i sig. I Apostlagärningarna 16:25 så står det om att Paulus och Silas vid midnatt, de satt i fängelse, så sjöng de. Och de höll ut i bön och lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Och vad hände? Jo, det blev en jordbävning och fängelset rasade samman. Och Paulus och Silas blev fria. Men det är nog en engångsföreteelse, för Paulus satt ju ofta i fängelse och han satt långa perioder också. Husarrest satt han ju väldigt länge. Men då skedde inga jordbävningar och inga sådana här fantastiska under som vi läser om i Apostlagärningarna 16. Och ibland överraskar Gud när vi lovar och prisar hans namn. Jag tror många av oss, kanske alla, har varit med om när Gud har överraskat och han har gjort väldigt drastiska saker i våra liv. Men oftast händer det inte så mycket. När jag ber och lovar och tackar Gud så är det ganska lika efter bönestunden eller lovsångsstunden och kanske nästa dag också. I alla fall känslomässigt. Så det kanske inte, man tycker det skedde så mycket. Men att fokusera på Gud, det har ett egenvärde i sig oavsett resultat. Vi är ofta väldigt resultatinriktade. Och det kan stressa den som är väldigt produktiv. Och mänskligt sett kan det verka ineffektivt att lovprisa Gud. För man tycker inte det sker ju inget. Och det kan ju vara så med bönen också. Men Gud lyssnar alltid. Och Gud gläder sig när vi lovprisar hans namn. Och vi blir välsignade. Det blir vi. Och Gud svarar på bön förr eller senare. Det har vi pratat om också tidigare. Kanske inte alltid som jag tänker mig. Men lovprisning har ett egenvärde i sig. Vi är kallade till detta. Det är ett uppdrag vi har. Gud gläder sig när du och jag lovprisar hans namn. För det fjärde, varför ska vi lovprisa Gud? Jo, våra bekymmer får också de rätta proportionerna. Det handlar inte om att förtränga eller förringa våra egna problem. Men vi får Guds perspektiv. Vi ser andra saker också än bara jag själv och mina bekymmer. Det vidgar vårt synsätt, våra vyer. Och den heliga ande visar också på lösningar. När bekymren och problemen finns och vi lovprisar Guds namn, då kommer också lösningarna. Vi får ett annat perspektiv. Gud visar hur han tänker och vad han vill. Och vi får också frid i våra hjärtan. Det är någonting vi längtar efter. Frid i hjärtat. Och det är ju vad alla människor längtar efter. Men även vi kristna kan uppleva väldigt mycket oro och stress. Men när vi lovprisar Guds namn och ärar honom så får vi frid i hjärtat. Så det blir en balans mellan de stora frågorna och mina personliga problem. Gud lyssnar till allt och ser allt, men det blir en balans på det. Och för det sista här, varför ska vi lovprisa Gud? Jo, därför att det påverkar vår omgivning också. Det har med mitt missionsuppdrag att göra. Och lyssna på de här två verserna från Saltaren. Psalm 40 och 4 så står det så här. Han lade en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och bäva och sätta sin lit till honom. Många ska se det när jag lovprisar Gud. Och så föds en tro och en tillit till Gud när de ser att jag lovprisar Gud. Så det har med mission att göra och evangelisation. Psalm 96. Sjung till Herrens ära. Förkunna hans ära bland folken. Sjung till Herrens ära. Förkunna hans ära bland folken. Det hör ihop. Jag ska avsluta med att vi bara ska se på lovprisningens uttryck. Några viktiga exempel från Bibeln. Hur uttrycker man lovprisningen? Jag tänker i gudstjänsten, men också personligt, privat, i min enskilt, i min ensamhet. Det står så här i Romarbrevet 12:1. Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Att frambära oss själva som ett heligt och levande offer. Jag frambär mig själv. Min ande, min själ, min kropp inför Gud. Hela människan är involverad i lovprisningen. Lova Gud med kroppen är det första jag tänkte på. Sjung Guds lov i era hjärtan, står det i Kolosserbrevet 3:16. Sjung Guds lov i era hjärtan. Den här bilden tog jag i Afrika 2015 i ett land som heter Malawi. Vi besökte Kenya, Tanzania och Malawi. Och det här är inte ens en pingstförsamling, utan det var mer kan man säga, liknande en missionskyrka eller någonting. Men det var ett väldans drag. Och här var det dans, så det stod heliga till. Afrikanerna, nu generaliserar jag, men jag tror jag kan göra det när det gäller afrikanerna. Även de som finns i Europa gör likadant, och i USA. Det är en väldig, alltså de lovsjunger Gud med hela kroppen, och de har det där i sig. Jag tror aldrig vi kan efterapa det. Vi får det aldrig som svenskar eller europeer och så här. Men samtidigt ger det inspiration. Man blir lite grann som dem ändå när man är med på en sån här gudstjänst. Ni ser den här mannen med mikrofonen. Han dansar loss rejält där och var igång. Och det är en väldig rytm och det är väldigt, väldigt sväng så där. Jag har ju varit i Argentina och där är det också lite på annat sätt. Men det är inte alls som naturligtvis afrikanerna att de har det där i kroppen på samma sätt. Men det är ganska högljutt och sådär. Och mycket, mycket med lovsång och så här. I alla fall i de karismatiska församlingarna, pingstförsamlingarna. Vi pratade med en pastor här, inte den här församlingen. Han var pingstpastor, Dr. Jack, en lite speciell herre. Men han var vår kontaktperson där. Och vi pratade om gudstjänsten och frågade i Sverige hur vi gjorde och hur vi dansar i gudstjänsterna här. Och jag sa, vi dansar inte i Sverige. Han blev helt chockad. Han trodde nog inte vi var frälsta faktiskt. Hur kan ni låta bli att dansa inför Gud? Ja, men man får lite vidgat perspektiv. Det är en tankeställare också. Jag tror inte vi kan göra som dem. Det är inte det jag säger. Men lite mer tror jag vi kan göra. Absolut. Och lära oss utav dem. Att tänka att med hela vår kropp uttrycka tacksamhet inför Gud. Att vara helhjärtat. Jag tänker på idrott. Jag vet inte hur du är när det är idrott. Jag är väl inte så där väldigt vild idrott heller. Men jag är nog vildare på idrott än i kyrkan, om man säger så. Kan man vara mer stilla än jag i en kyrka? Kanske man kan undra också. Men när jag är på en hockeymatch eller ser på tv eller en fotbollsmatch eller så här, då lever jag mig in väldigt så här. Och då uttrycker jag mer med min kropp. Inte som vissa gör, men lite mer än i kyrkan i alla fall. Och det kan ju lära oss lite att även i kyrkan, så jag tror Gud gläder sig när vi uttrycker med hela vår kropp. Och även i vår ensamhet, enskildhet. Kroppsspråket säger mycket om vårt inre, vår längtan och hängivenhet. Nu är vi inne också i psykologin, för det är ju så va? Att det som finns inom en, att man, kroppsspråket är ju väldigt viktigt. Och det här har vi mycket att lära, tror jag. Kroppen är Guds skapelse, och det är viktigt att hela jag är involverad i både bön och lovprisning. Och det är ju inte bra att trycka ner känslor för mycket, varken sorg eller glädje, utan det behöver komma ut på något sätt. Bibeln står ju mycket om det, att man dansar. David dansar. Och det läser man om. Man tänker kanske inte så mycket på vad det innebar, men det finns en film. Skådespelaren Richard Gere, som många av er känner till, han spelar David. Och i den filmen, den heter Kung David-filmen, då dansar han loss något väldigt, och det är liksom hur man tror att David dansar. Och han, det är en lång passage, en väg som går mot där han mot slottet då, och han dansar loss hela den vägen under flera minuter. Och när man ser filmen, då förstår man lite grann vad det innebar egentligen att David dansade inför Gud. Jag har aldrig sett någon människa dansa så hela mitt liv, men han var verkligen hängiven till Gud där. Och det var nyttigt att se det på film, för då får man det mer framför sig när man bara läser om det. Man kan uttrycka det på andra sätt också med kroppen. Man kan falla på knä inför Gud. Det är vi mer vanliga i våra sammanhang kanske. Och tidigare var det ju väldigt vanligt en bönesamling till exempel, att man var på knä när man bad. Man kan stå inför Gud. Det talar Bibeln också mycket om. Man står, alltså det är liksom respekt inför Gud. Och förra söndagen talar vi om det också, att man i lovprisning, när man lyfter sina händer. Det var ju som jag läste inledningsvis, att en del kanske kan tycka det är lite fanatiskt, och säkert om man ser det på tv, en karismatisk gudstjänst. Det blir lite konstigt sådär. Men Lyfta händerna är ju någonting väldigt vackert egentligen. Det handlar om att jag kapitulerar inför Gud. Jag ger mig Gud. Du får ta hand om hela mig. Det är vad det innebär när man lyfter sina händer inför Gud. Och det är något väldigt vackert. Så att kroppen är med i lovprisningen. Jag tror det är viktigt. En passion inför Gud. Det andra jag tänkte på här, det är att lova Gud med sång och musik. Och det berättas om kompositören Joseph Haydn. Och han skriver så här: när jag tänker på Gud är mitt hjärta så fyllt av glädje att noterna hoppar och dansar när de lämnar pennan. Det är lite häftigt uttryck. Och när det gäller sång och musik så handlar det ju naturligtvis inte om sångstilar eller så. Lovsång kan ju sjungas på olika sätt. Men det är det att det riktar sig till Gud. Det är ju det som är lovsången. Sen har vi andra sånger som är mer evangeliserande. Människa till människa. Och en del kanske är mer teologi. Då är det på något vis Gud till människan. Undervisningssånger och salmer och så här. Så man kan tala om olika sätt att sjunga. Men lovprisningen eller lovsången, det är ju från mig till Gud. Och det kan innehålla mycket text, det kan innehålla lite text. Kommer ni ihåg hallelujakören på 70-talet? Det var ju bara halleluja, men det var en fantastisk sång som man sjöng i väldigt många kyrkor, i alla fall i karismatiska sammanhang. Men det var bara halleluja, eller Jesus lever fanns ju också man sjöng. Men halleluja var ju återkommande så. Men det är ju hjärtats lovprisning inför Gud, det är att mitt hjärta det handlar om. Och den människan som verkligen hade upplevt Gud. Jag hörde en gammal kvinna nämna det när vi var den här bönedagen i Ringsbacken. Var det en kvinna som sa det. Hon pratade om väckelsen i Mariestad, i Victoriakyrkan. Var det väl på 50-talet? Har jag rätt? Mm. Då sa hon så här att den sången som var då, det var verkligen lovsång. För det var människor som hade upplevt frälsningen. Och det var många som blev frälsta och döpta. Det var ju verkligen en väckelse. Och de sjöng verkligen från hjärtats djup inför Gud. Och då blir det en speciell atmosfär i den lovsången. Så det handlar om att våra hjärtan är berörda. Då blir det en väldigt kraft också i sången. Och till sist, lova Gud i bönen. Det är det sista jag ska säga här. Helt kort. Det handlar om att inte i första hand om be om saker, även om vi får be om saker. Och Gud vill se att vi ber om saker och att vi tjatar på honom. Gud gläds när vi gör det. Men också träna oss på att tacka Gud för hans gåvor. Och det är i Filipperbrevet 4 så står det ju när vi kommer inför Gud att vi ska be och vi ska ropa till Gud och så här. Men också tacka Gud. Och då ska Guds frid som uppfyller allt förstånd bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Men det där tacket är viktigt. Det är att lova Gud. Att tacka honom. Och det hör ihop. Det är liksom en ingrediens i bönen. Tacksägelsen. Lovprisningen. Det handlar om spontan lovprisning, men det kan också handla om lästa böner. Man kan läsa böner från exempelvis saltaren inför Gud för att uttrycka sin tacksamhet. Om man inte liksom hittar orden så går det också bra. Och det är lika andligt att göra det. Man kan läsa böner inför Gud och saltaren är en väldig hjälp när det gäller det. Jag vill också läsa i Hebreerbrevet 13 och 15. Så står det så här: så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack att det är ett levande ord och vi får påminna oss om det den här söndag förmiddagen. Tack för kraften i lovsången, Herre. Men framförallt är du som är värdig att lovprisas. Du är lammet som sitter på tronen. Du har övervunnit allt det onda, Herre, som vi sjöng här i en lovsång, Herre. Det är du som har all makt i himlen och på jorden. Tack att vi får ära och prisa dig, både med vår vilja att vi får bestämma oss för det, att tacka och ära och prisa dig. Mitt i livets omständigheter. Men också att vi får känslomässigt ge oss hän till dig, Herre. Med våra hjärtan, Gud. Tack att du har omsorg om oss och tack att du bär oss genom allt. Och tack att du hjälper oss, Herre, mitt i den situation vi befinner oss i, Herre. Och även om det inte finns några känslor för att det är väldigt, väldigt mörkt och tufft, Herre, så kan vi ändå tacka dig för den du är, Herre. Att det är bara du som är god, det är bara du som är helig, Herre. Vi prisar dig för dig, Gud. Tack att du vill möta oss och tack att du vill beröra oss den här stunden. Tack att vi kan få se dig på ett nytt sätt, Herre. Vi prisar dig för det. Hjälp oss att och lär oss att lovprisa ditt namn, Herre. Det ber vi om. I Jesu Kristi namn. Amen.